En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men i grund och botten så utvecklar man en stridstaktik som ju under flera århundraden man har ett övertag mot sina motståndare. Och när motståndarna sen så småningom lär sig så då är det fortfarande så att man kan falla tillbaks på den här romerske soldatens enskilda skicklighet just i. Och den här faktiskt, och det är inte något påhitt, utan att den här gladiatorträningen som man har för sina skådespel på Colosseum och så vidare, den utvecklar man och tar upp i armén så småningom och börjar öva soldaterna så småningom precis på samma sätt.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Nu kör vi.
Ja, för fan. Kör.
Ja, men välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Just det. Och idag tänkte vi skulle prata om romersk krigföring. För mig känns det jätteabstrakt. Ja. Alltså, jag är ju sån otroligt civil människa också. Alltså, jag har ju som ingen militär erfarenhet egentligen. Och så när man läser om de här grejerna tycker jag... Men vad ser du, Martin? Vad är romersk krigföring för dig?
Ja, jag är väl kanske inte riktigt lika civil som dig då. Men för mig faktiskt är det så att jag har ett väldigt sånt där personligt minne av romarriket och romarkriget.
Det var jag där?
Jag var där.
Så jävla gammal.
Nej, inte riktigt. Men det var faktiskt mitt första riktiga, vad ska vi kalla det för, sådär egenstudieprojekt. Och jag minns fortfarande den här boken om Hannibal och romarriket som jag släpade hem från bokbussen som stannade bara några hundra meter från där jag bodde. Och då är jag ju alltså sju, åtta år. Så det var mitt första studium egentligen i militärhistoria, romarriket. Så där skulle man väl kunna börja någonstans, de puniska krigen.
Du är liksom infödd i militärhistorien, kan man säga.
Det kan man väl då kanske säga på gott och ont. Så att jag började ju där. Och sen då att man har slutat som historiker blev ju egentligen bara en logisk följd av det hela. Men det förstod jag ju först när jag hade kommit till universitetet. Egentligen.
Men då vill jag kommentera på det där, för jag tänker att det är en sån stor skillnad med oss. Men det skiljer ungefär 20 år mellan oss.
Ja, det gör det nog, ja.
Och liksom, när jag möter romerska riket och romartiden, nu läste jag också väldigt mycket tidigt, men inte alls på det viset, det var ju genom spelen. Just så det. Nästan allting jag kan om romersk krigföring under, liksom, fram tills jag började på universitetet har kommit från populärkultur av det slaget. Mm. Också filmer då, givetvis.
Men där har vi ju generationsskillnaden.
Ja, verkligen.
För det är inte riktigt en generation mellan oss, men det är nästan.
Nej, men nästan. Alltså det är medialt, kan man väl säga, att det är en enorm skillnad mellan de 20 åren. Mm. Att jag har suttit och så plöjt.
Ja, det är en jätteintressant sak att de kunskaper man idag skaffar sig, de kommer mycket ofta från annan typ av media, som det heter. Mm. Det är internet bjuder på, det är spel då. Medan jag ju uteslutande, vill jag säga, läste böcker. Stora högar med böcker släppar jag hem då så småningom. Och framförallt de militära ting. Mm. Men vad är det som är intressant med romarriket och detta? Ja, det är ju att det här folket, det här stadsfolket, det är ju en stad egentligen. Med kringland, Rom, så småningom kommer att erövra och ta hela Medelhavet. Och vi ska ju inte här koncentrera oss så mycket och prata ekonomi och sådana här saker. Men det är ju bara att konstatera det, att utan den här militära förmågan så hade ju här aldrig imperiebygget aldrig lyckats. Och vad är det man gör då? Vad skapar man för armé? Vad är det för typ av armé man skapar? Varför är man bättre än alla de andra rikerna eller vad ska jag säga civilisationerna som finns omkring? Man lyckas ju så småningom till och med betvinga grekerna och deras framgångsrika falang och så vidare.
Kan vi inte börja med den då? Alltså, det finns ju en förhistoria också.
Det finns det.
Det är ju någonting de vänder sig emot.
Ja, nu ska vi väl inte fördjupa oss i det där då, men det man kan säga i klassiska antika krigföringen så är det ju hoplitopen först. Och det man brukar ju säga att den karaktäriseras ju den här västerländska krigföringen, nämligen att man plötsligt börjar organisera trupper i linjer, i formationer, och att de här personerna är disciplinerade och står kvar. Vi vet ju båda två att den här brittiska militärhistorikern John Keegan brukar peka ut ett antal kännetecken för den västerländska krigföringen. Mm. En av dem är ju just detta, att för de här hopliterna står ju kvar och är beredda att dö. Därför att de är under en form av disciplin. Och det är ju det här som gör att grekerna då, vissa av de här grekiska stadsstaterna är så oerhört framgångsrika. Och sen utvecklas ju den där hoplitopen till att bli en falang, en tung falang. Och där man ju satsar egentligen alla sina infanterisoldater i en tät formation med många led.
Åtta led, va?
Det finns de som till och med ännu större faktiskt.
Och sen är det spjut och skalsarissa som är upp mot 5-6 meter långa, va? Och så fäller man ner detta och det bildas som en vägg av spjut i princip.
En ångvält som bara kör över. Och man då slås man ju av att man behöver en bra terräng. Klart att den uppruten så blir det ju genast problem. Och den här falangen, och det kan vi väl lägga till då, att kavalleriet då hade på något sätt uppgiften då att när man hade så att säga mjukat upp den här motståndaren, då lät man då kavalleriet svepa ner och ta resten så att säga, kan man säga då. Och det här har man ju enorma framgångar med, inte minst mot perserna. Ju
Och det är egentligen Alexander
som förfinar den. Ja. Men den finns ju redan under hans far, den makedonska falangen då. Vad är det den romerska armén då har för att betvinga detta? Jo, då kan man väl säga att man har en flexibel uppställning, eller hur? Och nu är vi inne på den här klassiska romerska legionen och hur den är formerad. Uppställd på tre linjer, eller hur? Då kan man egentligen säga fjärde. Det finns en äldre variant där det finns ännu flera linjer. Men den klassiska är ju uppställd på tre linjer där man ju har lättare trupper då framför. Som jobbar mot motståndaren och luckrar upp. Men sen tre huvudlinjer då. Och den var ju, delades man ju upp efter erfarenhet skulle man kunna säga.
Mm. För ålder egentligen.
Ålder, ja. En liknande utrustning men då i olika linjer. Och man hade ju olika benämningar på det här. Nu ska vi se, Peter, klarar du
det? Ja, men jag tror att jag har lärt mig dem. Hastati då är den yngre.
Ja.
Den främsta linjen egentligen, det är upp till runt 20 års ålder då. Och det är de färska.
Mm.
Och sen har du Principes i mitten, som är så mellan 20 och 30 år ungefär. Och det liksom är kärntruppen.
Mm.
Och sen har du Triari längst bak, som egentligen är veteranerna.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här går också tillbaka till en ännu äldre organisation, att man liksom i det romerska samhället var ju uppdelad i olika socialklasser, så att man rekryterade ju då soldater som hade råd att skaffa den här utrustningen då. Och också att hela det politiska systemet i den här romerska staten som utvecklas ju har att göra med att man gör militärtjänst.
Ja, de är ju medborgare. Det är medborgare med. Ja. Och det liknar ju någonting, alltså liknar ju också grekerna. De har ju samma typ av organisation.
Att man har så att säga rätt att delta i de här valen i den här stadsstaten om man också gör tjänst. Mm. Och inledningsvis var det ju så att man stod också uppställd efter hur mycket utrustning man klarar av att köpa. Men sen utkristalliseras ju den här ordningen som vi pratar om. Och där ju utrustningen inte var den stora skillnaden, utan framförallt erfarenhet och ålder. Och poängen här nu mot den här falangen.
Ja, om vi sätter dem ihop här nu då. Det blir spännande.
Falangen, okay. Den är ju att den här linjen som romarna levererar, den är ju flexibel, för den har ju små luckor. Va? Varje linje nu av de här olika tre typerna av krigare har ju luckor. Det är ju som ett rutmönster. Och det gör ju att de här kan ju då plötsligt, alltså om det går illa för den första linjen, då kan man lätt i de här luckorna flytta fram den bakre linjen. Man har plötsligt en flexibel. Och att man ju inte, man slås på ett annat sätt. Och det kan vi ju säga, principen var ju så småningom, det här utvecklas över tid, att man ju helt enkelt attackerar först och så kastar man sin pila.
Mm. Sina små spjut.
Och det kan vi komma in till hur de utvecklas sen. Och när man då har kastat dem och fått liksom en effekt på den här falangen, ja, då bryter man ju in i falangen. Och det som ju den romerske soldaten under hela egentligen tiden var ju framförallt skicklig, det var ju med
svärdet.
Närkampen, nästan den här gladiatorliknande.
Alltså, du pratar om Gladius Hispaniensis, som precis, officiella namnet.
Det korta svärdet.
Ja, som ju sen, 60 centimeter ungefär.
Ja, som sen ju utvecklas också. Det finns en kavallerivariant och så småningom. Men det är ju ganska fascinerande. Och så den skölden. Så att man måste se en soldat alltså, som är oerhört skicklig på att trycka undan motståndarens vapen, komma in på livet med den här.
Just det. Och då vill jag göra tillägg där då. Alltså, någonting som är fascinerande här då, det är alltså den legionärernas flexibilitet. Så om du har den grekiska falangen, då har du egentligen inga reserver överhuvudtaget som kan sättas in. Utan den här falangen liksom kör framåt.
Ja,
och är den slut så är den slut.
Och sätter allt på ett kort.
Mm. Men då för legionärerna så handlar det här om att vid rätt tillfälle sätta in sina principes och triari.
Bakifrån, ja.
Ja, man får inte sätta in dem för tidigt, för då tappar man sin edge, så att säga.
Andra slagsförmåga, om man
uttrycker. Och du får inte sätta in dem för sent, för då kommer Hastati redan ha dukat under och kanske har gått i flykt. Utan det handlar om att sätta in en slags trestegsraket här. Så först sätter man in Hastati, och sen vid rätt tillfälle ska principes komma in. Och sen förhoppningsvis ska du aldrig behöva använda triari. Men man kan, det finns till och med ett engelskt uttryck för det här, it's up to the triari. Som har blivit som en slags idiom då.
Just det.
Att om det har kommit så långt så kan man skicka in de här. Men det här med pilar tycker jag också vi kan säga någonting om. Där är ju någonting om detta tvistar de lärde hur man använder de här. För då finns det alltså två olika typer av spjut. Det ena ska då ha varit tyngre än det andra.
Ja, väldigt. Och då kan man väl säga att det är ju en träbas och sen är det ju en järnspets.
Som är ganska grova upp mot. Jag minns inte hur det var, men 20-30 centimeter i alla fall.
Och den är ju säkert, den är ju lite överbalanserad naturligtvis. Så det krävdes nog en viss skicklighet att få den här att löpa i luften.
Men då är frågan här då, som jag tycker är intressant. Hur ska man använda den här då? Den här har ungefär, nu har de prövat den i modern tid. Ungefär 30 meter kan man kasta en sån här, max.
Mm.
Men den är effektiva. Avståndet är runt 15 meter.
Du måste ganska nära in på.
Ja, du måste vara ganska nära. Så hur gör man det här? Samtidigt har man då konstaterat att samtidigt den här skölden är så är liksom byggd på ett sätt att du inte samtidigt kan hålla den på ett bra sätt och kasta dina pilar. Så det betyder alltså att då har man kommit fram till att okej, då måste alltså de romerska linjen stannat upp minst. Minst 30 meter egentligen, men gärna närmare, innan man möter motståndarlinjen för att kasta iväg de här pilarna.
Men det liknar ju egentligen bataljonssalvan innan ett bajonettanfall faktiskt, när vi kommer fram till tidig modern tid, 1600-1700-talet. Det är lite intressant. Ja.
Just det. Men det är ju ingen lätt sak att stanna
en linje.
Nej. För att sen skicka iväg de här och sen så då få ett nytt momentum.
Och bryta in då.
Ja.
Och så det är när det gäller den grekiska falangen då, att bryta in mellan de här pilarna. Ja, precis. Sen vet jag en annan detalj som kan ju vara lite intressant. Det är ju att man hade, som jag har förstått, alltså en träplugg i, mellan träskaft och järnspets för att den skulle brytas av. Alltså att när den här pilen träffar motståndaren så att den går av, och då går det nämligen mycket svårare att dels få loss den, men också går det inte att kasta tillbaka den. Nej, det är ju lite raffinerat, får man ju säga.
Ja, det är ju väldigt så tekniskt smart.
Raffinerat. För den fick ju gärna hänga på motståndarens sköld då, för då.
Precis, det var väl lite poängen också, lite att den poängen. Ska gå igenom där och så ska det bli så jobbigt och det är så komplicerat att bära den här skölden.
Så att det är närstriden ja. Som väntar då. Mm. Och då kan man ju, nej, det finns ju, nu blir ju risken att vi börjar exercera en massa slag åt höger och vänster här, men det finns bland annat ett slag vid Pydna då, 168 före Kristus, där just den här grekiska falangen ju också rycker fram i terräng som är ojämn. Och där ju den romerska då slaglinjen får de här, vad ska vi säga, naturliga öppningarna.
Okej.
Okay. Ja, det vill säga att falangen var ju bäst egentligen på en slät yta. Så att det är typiskt just för just det slaget, att det menar man att det är det som liksom öppnar upp då, att när den här falangen är tvungen att då väja för olika terränghinder, va? Ah, då hamnar den i problem, för då börjar romarna att sippra in i falangen och då är man körd helt enkelt, därför att i den här närkampen där är de romerska soldaterna överlägsna oftast då.
De har ju en annan fördel också med ordergivningen här. Och då kan man jämföra med Alexander som i princip, ja, han offrar ju sig själv i varenda slag genom att bara rycka fram i kavalleriet och tappa på något vis också kontroll över. Och det här är ju någon, det verkar ju vara någonting som man har lärt sig i Rom då, så att man har en ganska strikt, jag vet inte om du känner till det här, men du kanske kan ge någon... Man har centurierna, jag vet inte vad man har däremellan. Centurierna är någon slags den lägsta befälsordningen.
Ja, och sen har man ju på varje då del av den här legionen också. Det som sen utvecklas och blir den här, när vi kommer lite längre fram, den här moderna, om vi säger moderna, eller den romerska legionen har ju då... Har man ju då underbefälhavare på varje del. Då.
Precis, och befälhavaren då sitter ändå bakom hela tiden och har överblick.
Ja, egentligen väldigt modernt.
Precis, nu säger och vi kan modern, då använda
vi
sig
pratar av modernt här nu. modernt.
Ja, precis,
men så att säga på ett, vad ska jag säga, 1800- och 1900-tal. Eller jag ska säga ett 1900-tals sätt att leda, faktiskt.
Och då har man den här möjligheten med reserverna återigen. Så,
ja, så man kan väl sammanfattningsvis säga att den romerska armén utvecklar helt enkelt en flexibel slaglinje som jag har väldigt framgång mot. Sen är det klart att man lider ju nederlag av och till, men det finns ju andra skäl till att man gör det. Men i grund och botten så utvecklar man en stridstaktik som ju under flera århundraden man har ett övertag mot sina motståndare. Och när motståndarna sen så småningom lär sig så då är det fortfarande så att man kan falla tillbaks på den här romerske soldatens enskilda skicklighet just i. Och den här faktiskt, och det är inte något påhitt, utan att den här gladiatorträningen som man har för sina skådespel på Colosseum och så vidare, den utvecklar man och tar upp i armén så småningom och börjar utvecklas, öva soldaterna så småningom precis på samma sätt. Så det är lite, ja, det är intressant. Ja.
Men man kan ju fundera också, det här är en tid som är det är infanteriet som slår igenom egentligen. Eller hur? Infanteriet som princip också är väl någonting som är, alltså det tunga infanteriet.
Ja, den kommer ju med Grekland, kan man väl säga. Det måste man ju fram. Det är ju Grekland där det här skapas med hoplitopen och med falangen och romarna tar vidare. Jag tycker att man kan tänka så här kring Rom och många gånger, att romarna är inte säkert att det är de som är innovatörerna. Men de är de här skickliga, de förädlar alla så att säga uppfinningar hela tiden, tar till sig och omsätter dem på ett väldigt effektivt sätt. Och det där är ju en väldigt intressant sak som ju inte vi kan lösa här, men varför detta folk är så oerhört effektivt. Och det finns ju många förklaringar till det där. Jag kan bara ta en liten anekdot. Det fanns en grek bland annat som kom till Rom efter att Rom hade erövrat och kört över hela Grekland. Så kom han till Rom och han beskriver hur han färdas genom Rom, och hans slutsats är så här: hur kan ett folk som har en storstad som är ett sånt myller och ett sånt veritabelt kaos, och som inte ens i närheten några av våra grekiska städer, hur han liksom skrattar, hur kan de ha erövrat världen, säger han. Och det är lite spännande det där, men det är ingenting som vi kan lösa här.
Nej.
Men jag vet inte...
Ja, det finns så många grejer att säga också.
Det är så oerhört mycket att säga. Ja. Men man kan väl säga så här, det jag tänkte bara säga, om inte du hade någonting.
Ja, men jag har en grej här som jag funderar över. Det är också, vad är deras svaga punkt då? Men någonting som inte är särskilt utvecklat i den romerska krigföringen är ju kavalleriet egentligen.
Det är en sak. En annan sak som vi kommer att komma till och kanske resonera lite kring också, det är ju sjökrigföringen. Där man ju ändå har lite framgångar med flottan, men man är ju egentligen inget sjöfararfolk i den meningen. Nej.
Så det används ju mer eller mindre som amfibie, alltså för att landsätta trupper och liknande.
Ja, alltså, vi kan komma till det att sjökrigföringen... Nej, det handlar egentligen mest om att där bygger man ju fartyg som ska där man ska kunna så att säga äntra från dem. Det är liksom krigföring på land fast på havet så att säga.
Ja, precis. Ja. Så det har en märklig karaktär där. Ja. Nej, men det här med kavalleriet, för det är också där de får stryk. Jag tänker när de rör sig mot Mellanöstern, eller det som då kallades Mesopotamien, det är ju också då de får stryk. Och ja, vi har pratat tidigare i det här om Crassus, när vi pratade om bågskyttarna.
Ja.
Och hans misslyckande för 53 för Kristus. Mm. Då är det ju också mot beridet bågskytteri som han liksom... Är man inte klar, det tunga infanteriet blir fast. Och blir bara nedskjutet i princip, ner mejet. Och man har inget tillräckligt bra eget kavalleri att sätta in för att jaga bort de här.
Nej.
Så det finns... Och det, när romerska riket sen faller ihop så är det ju också... de besuttna riddarna.
Ja, det är på 300- och 400-talet som man börjar få. Det kan man ju säga att det kan vi ju nämna för lyssnarna att romarriket väst faller ju 476 efter Kristus brukar man säga. Sen så finns det diskussion om det där i forskningen naturligtvis om det är så exakt eller så inte. Men då intas ju Rom så småningom av de här stammarna som kommer norrifrån. Då. Sen lever ju romarriket kvar som Östrom kan man ju lägga till och där faller ju Konstantinopel först 1453. Men det kan man ha som en bortre gräns och 400. Så att man har stora problem på 300- och 400-talet och det är som du säger att det är de här beridna ryttarfolken och då får man problem när infanteriet inte bara, det räcker inte riktigt. Så att säga.
Nej, och när den här stora staten då faller ihop så finns inte heller de ekonomiska resurserna att sätta ihop de här stora infanterierna.
Nej.
Infanteriarméerna som man tidigare har varit beroende av. Och då växer liksom kavalleriet fram som ett svar på det. Som en slags lösning. Man anlitar då feodalherrar och så vidare och så vidare. Men, det är liksom...
men lite kronologi, är du intresserad av sånt?
Ja, jag tycker det är roligt.
Ja, då kan man väl säga så här att ungefär från 500 till 264 före Kristus så kan man säga att den här romerska stadsstaten då erövrar Italien, det vi idag kallar för Italien, det italienska halvön. Och sen börjar kampen mot, den klassiska kampen får man ju säga, mot Kartago som ju pågår sedan då till ungefär 200 före Kristus. Och där tycker jag att man skulle väl kunna stanna upp lite och säga att det var ju inte bara så att man hade framgångar. Utan man möter ju också faktiskt motståndare som är oerhört taktiskt skickliga. Och där kan man ju nämna den här Hannibal bland annat, som jag ju inledde mina studier av då tydligen. Redan var 7 år. Som ju tar sig ner från Alperna ner i det italienska kärnlandet. Och ju faktiskt krossar ju ett antal romerska arméer under ett antal år. Bland annat det klassiska slaget. Och nu är ju frågan, hur uttalar vi detta då? Kan eller Kanae? 216 före Kristus, det klassiska förintelseslaget. Där han ju helt enkelt förintar en hel romersk armé. Faller tillbaks i centern och omringar på flyglarna. Sen exakt hur det där gick till, det vet man inte. Så man ska bli klart för sig att här kommer en annan ingrediens som är jätteintressant med romersk krigföring som inte bara har med det taktiska uppträdandet på slagfältet att göra utan det har att göra med att okej, man lider de här nedlagen men man stampar fram nya arméer.
Ja, och man det överlever. Tycker jag är superfascinerande med det här. Ja. Trots att det är liksom ett av världens mest kända, blodigaste slag som alltså total förintelse i princip.
Och det tas ju som, det kan man ju säga, det används ju genom hela historien sen som ett liksom kännetecken för ett kanave, säger man ju. Att man ska uppnå det där och till exempel i Clausewitz-tänkandet så finns det ju den här med förintelsetanken där som ju sen misstolkas så där var kanske anledningen att komma tillbaka till i något avsnitt någon gång och blir väldigt betydelsefull för tänkandet bland annat under första världskriget och sådär. Så det är väldigt spännande men man överlever och återkommer
hela tiden. Ja, och man liksom förhandlar aldrig om fred, man bara låter Man, Hannibal går ju bara vidare.
Ja, han håller på.
Ja, han fortsätter. Men man erkänner aldrig att han har vunnit. Nej, vis. Och nej. I slutändan så vinner man ändå. Då möter man honom i, vad är det, sen i Afrika.
Ja, och ja, man möter honom i fler slag. Och sen är han ju tvungen att, ta sig hem till Afrika. Och så småningom besegrar man honom.
Och det skippar ju
så. Ja, så gör det. Ja. Mm. Så att så, och det, men det är fascinerande detta att man lyckas att så. Och det kan, man väl kommentera detta just. Att det är ju medborgaren har skyldighet att tjänstgöra. Så det är ju medborgararmé vi pratar om inledningsvis under det som man kallar för republiken. Och det här blir ju så småningom ett problem. Därför att om de här medborgarna är ute i fält, så vad borde de egentligen göra? Jo, de är ju bönder, de borde egentligen bruka jorden. Varför blir det ett problem? Jo, plötsligt så får man börja få problem med ekonomin. De här gårdarna tar ingen hand om på ett rätt sätt. Man får ingen mat in till den här stora staden Rom.
Liksom. Kampanjerna går ju allt längre bort.
Går längre bort och längre bort. Riket vidgas. Man kan väl säga att när man under de puniska krigen, som man ju brukar kalla de här uppgörelserna med Kartago för, börjar också bygga ut det som ju blir ett imperium. Då börjar man ju också skaffa sig så kallade provinser. Den första provinsen är ju faktiskt Sicilien. Då börjar man ju få en helt annan, som du säger. De här soldaterna kommer vara borta mycket längre. Det är inte bara att åka hem och skörda. Nej. På hösten.
Nej, det var en annan sak när man var rörde sig inom Italien.
Inom Italien. Och då börjar det här bli ett problem. Och vi kommer ju till det här strax, eller kanske redan nu, att man är ju tvungen att göra en förändring. Man måste ju bygga om den här krigsmakten. Det går inte längre att fortsätta på det här sättet. Och det är då man förändrar och genomför ett antal reformer då, som ju skapar den här klassiska, moderna, kan man säga då, yrkesarmén.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Soldaten skulle ju bära sin utrustning, och där vill man ju mena att man har en idé om att man ju tränar. Det här är intressant, att när den här krigsmakten så småningom i det här jätteriket som ju etablerar sig, jag menar dagens Spanien, dagens Frankrike, ända upp i Storbritannien, bort Grekland, Mellanöstern, Nordafrika, så bygger man ju så småningom då en form av, vad ska vi säga, gräns med fort och stödjepunkter. Och där har man ju de här legionerna då, och de här soldaterna, de övas ju hela tiden, ska man komma ihåg. De sitter ju inte på arslet. Så de övas ju. Och de bär ju sin utrustning. Vi har ju här faktiskt en romersk soldat framför oss. Vi tittar nu faktiskt på en bild från en
bok. Ja, en väldigt tjusig bild igen.
Och här ser man att han bär ju då sin utrustning. I det här fallet är det ju faktiskt, som jag förstår, en lättare form av brynja, eller hur? Ja. Det kunde också vara en annan form av utrustning, beroende på vilken tid det är.
Visst.
Den här bilden som vi har här är ju före Kristus, under republikens tid. Han har en hjälm. Jag är osäker på om han bär den på huvudet under marsch, det tror jag inte. Jag tror att han har hängt av den.
Och det är den här klassiska bronshjälmen egentligen som de alla hade.
Ja, och den utvecklas ju. Alla menar utrustning utvecklas ju över år, men i principen är ju den samma. Han har sin gladius, han bär sina pilar, kanske till och med två. Det är faktiskt bara en.
Ja, det är två. Det ska vara två då. Ja. Den ena som ska vara tyngre än den andra också. Det är lite oklart hur man ska använda dem där. Mm. Och sen har han då den här väldigt klassiska skölden som är då välvd.
Välvd. Ja. Och förstärkt med en träram, va? Och lager av
läder.
Av läder, ja. Mm. Och sen ett karaktäristiskt handtag, va, som är skyddat inuti och som är effektiv. Och det kan vi komma till också, det kan vi nämna, att de här, ofta använder man ju de här sköldarna faktiskt för att skapa de här Vi kanske kan prata lite om belägringskrigföring. Man kunde ju liksom röra sig fram mot en mur genom att helt enkelt skydda hela truppen.
Men om man kollar på liksom extremiteterna då, så är det ju ganska oskyddat. Upp på benen, det är bara någon slags sandal som de bär. Och sen så armarna är ju egentligen inte skyddade.
Nej.
En del ska väl ha haft någon typ av handskar.
Ja, och det finns också under perioder benskenor, men det beror på vilken period man pratar om.
Just.
Och sen bär man ju helt enkelt en del mat faktiskt. Och jätteintressant, man bär ju också, vad ska vi kalla det för, förläggningsmaterial skulle vi ju säga då. Alltså tältduk och pinnar och sådana här saker. Så att man, den här legionen kunde ju alltså slå upp och gå i förläggning.
Är det bara för mig som det ringer liksom Napoleonklockor här?
Ja, att det är liksom en krigföring där man rör sig snabbt med lätt utrustning. Och det
visst, och de ska förväntas att de ska liksom bära sin egen mat i princip.
Ja, för några dagar i alla fall. Så att det tror jag man ska lägga till här, att det här var ju soldater som marscherade ganska hårt. Så att tillvaron i legionen var säkert inte så uppmuntrande andra gånger. Det tror jag inte. Så det tycker jag är spännande bara att få den här bilden fram, för att det här var ju... Och det som vi var inne på alldeles nyss är ju att man genomför ju då ordentliga reformer under, kan man säga då, första århundradet före Kristus. Och det är ju när man börjar inse att vi kan inte ha bönderna, våra bönder ute och med, utan vi måste göra, utan då börjar man skapa en yrkesarmé och man börjar rekrytera soldater helt enkelt på frivillig kontrakt mot kostnad. Och då sker ju egentligen en väldig förändring. För då plötsligt så blir det väldigt viktigt för de här soldaterna att de har befälhavare som tar hand om dem. För när de har tjänstgjort så är det inte självklart längre att de har en pension, till exempel. Det hade man i det tidigare systemet. Hade man tjänstgjort hade man rätt till pension.
Just det. Så nu blir de här helt enkelt... Alltså det är folk utan arbete, utan resurser, så fort kampanjen avslutas.
Ja, vi pratade ju om Främlingslegionet i ett tidigare avsnitt här. Och där man ju sa att legionen är mitt fosterland, sa man ju då. Här blev det ju snarare så att här blev man ju väldigt, väldigt, och jag tror att det liknar lite det här faktiskt, att man blev ju väldigt, väldigt upphängd på den här befälhavaren. Att befälhavaren hade omsorg. Befälhavaren var tvungen att politiskt agera för sina soldater när de skulle pensioneras.
Ja, men det är ju jättespännande. Det innebär ju också att så armén blir bortkopplad från staten på ett nytt sätt.
Precis, och vi vet ju också att sen under, det här är ju faktiskt också det som brukar kallas för inbördeskrigen i romersk historia, där man ju börjar konkurrera inom romarriket, olika potentater, Pompeius, Caesar och så vidare. Och det är ju de här soldaterna i framförallt var ju lojala mot vad då? Ja, legionen kanske, men framförallt mot sin befälhavare. Att det var befälhavaren som såg till att de fick krigsbyten. Och logistiken vid den här tiden var ju ordnad i viss utsträckning, men byggde också väldigt mycket på att man plundrade områden. Och därför blev det här väldigt viktigt. Men att man också gör så att man tar bort skillnaden i utrustning. De här tre linjerna vi har pratat om, de försvinner.
Okay.
Enhetlig utrustning på precis alla. Och legionen blir plötsligt en väldigt enhetligt utformad och utbildad arméenhet. Då. Mm.
Och detta sammanfaller väl i princip med att republiken också...
Faller.
Ja.
Och att vi går in i kejsartid då strax efter Kristus. Det kan vara intressant att veta. Mm. Så att plötsligt har man då alltså en legoarmé. Mm. Och där kan man väl också diskutera lite det här med och överhuvudtaget så blir legionen mera professionell. Disciplinen blir hårdare. Man övar mer systematiskt. Man har befälhavare som har en lojalitet från sina soldater på ett nytt sätt. Och det gäller ju egentligen bara att den där lojaliteten sammanfaller med senaten, romarrikets syn
politiska
vad ska vi kalla det för, idéer vid den tiden då. Det man vill ha gemensamt hela tiden, det är väl att man vill upprätthålla romarriket. Så kan man ju uttrycka det. Och sen bygger man ju ut då ett system, och det här har man ju diskuterat i forskningen väldigt mycket. Var det så att man i romarriket hade en genomtänkt strategisk idé? Vad tror du där? Alltså det är ju jättesvårt. Det finns ju nämligen en klassisk historiker som heter Lutwach, som är amerikanare då. Jag tror att han ursprungligen kom från Rumänien, som ju skrev då ett klassiskt verk på 70-talet. Som handlade just om kejsartidens romerska armé, och där han driver tesen att det skulle ha funnits en genomtänkt strategisk idé. Mm. Och där man till och med utvecklar någon form av djupförsvarstänkande och att det var oerhört systematiskt. Och kritikerna till Luttwaks teorier har ju sagt att det finns inga belägg för detta arkeologiskt eller skriftligt att det skulle ha varit så. Och det där är ju jätteintressant om det var så.
Alltså det man läser nu i mer moderna böcker är ju snarare en slags, den bilden man får är ju en utrikespolitik som är inrikespolitik hela tiden.
Ja.
Och att det verkar inte finnas någon övergripande strategi så, utan snarare handlar om enskilda aktörer som vill framhäva sig själva som politiska ledare genom att genomföra olika kampanjer.
Ja, i olika riktningar.
Ja, i olika riktningar, precis. Ja. Och då kommer de hem och då ska visa upp, ha en sån här triumf som de då kallas. Jag läste här att det fanns, de har infört till och med en lag att för att du ska få ha en sån här fest i Rom med en så kallad triumf då, när man går genom staden och blir hyllad av folket och så vidare, då måste du ha dräpt åtminstone 5000 fiende soldater.
Okay.
För att de tyckte att det började gå lite inflation på de här grejerna, speciellt när man började röra sig in mot Spanien.
Så då, att det var för lätt då,
ja, det var precis, det var för lätt att komma tillbaka. Och så där införde man liksom en sån gräns att du får åtminstone sänka 5000 soldater.
Jag gör ju en absurd association. Jag tänker på det här lite body counting som man höll på med i Vietnamkriget. Alltså det är lite absurd.
Ja, visst, det finns en gräns, men det är intressant
att man med att det gick lite inflation i det hela. Va? Ja. Och då ska man ju komma ihåg att de oroliga hörnen av Romarriket så småningom under kejsartiden, under de klassiska krigar, kejsarna Trajanus och Adrianus, och de här, det är ju de norra delarna.
Mm.
Det är ju de områden där olika stammar trycker på norrifrån.
Gallerna.
Ja. Och det är klart att, men om man skulle då så att säga sammanfatta hur det kunde vara, det är klart att det finns under perioden gränstänkande. Man bygger ju ut alltså ett system av befästningsstödpunkter. De behöver inte ha varit så väl genombyggda som Hadrianus mur. Det tycker jag att det kan ju alla lyssnare faktiskt. Det är ju ett resetips att åka och titta på Hadrianus mur i Storbritannien. Att det var till exempel, faktiskt en mur med fort och stödjepunkter då, med jämna mellanrum. Så var det ju inte överallt genom Europa naturligtvis. Men däremot att man hade i alla fall stödjepunkter och att legionerna ju förlades i gränsområdena. Mm. Sen förändrar man ju det där tänkandet att man drar tillbaks legionerna mer. Har mer en så att säga bas för att kunna skicka ut dem. Och så menar man ju också då att om man skulle ha haft de här vägsystemet som man bygger upp. Mm. Och det gör att det är lätt att flytta de här legionerna när det väl smäller. Problemet med limestänkandet är ju att bryter det igenom någonstans, då har man ju inget djupförsvar. Och därför menar man just det som jag var inne på alldeles nyss, att man ju förändrar detta så småningom och att man drar tillbaka en hel del av legionerna och har dem utgångsgrupperade längre bak.
Så att kunna helt slå enkelt fram. Ett centralförsvar.
Men allt det här är väldigt osäkert. Och det finns en del forskning på det här som försöker då kombinera det vi kan få fram genom att själva helt enkelt fundera och tänka, vilket Luttwak nog faktiskt i ärlighetens namn gjorde. Han hade nog inte så mycket källmaterial. Han var väl ändå mer statsvetare och strategisk tänkare och faktiskt även rådgivare åt den amerikanska presidenten. Så han tänkte ju, men tittar man på det arkeologiska fynden som finns, så hittar vi ju vissa områden ju faktiskt. Just det här hur de här olika romerska stödjepunkterna, lägren, fästningarna och så vidare var placerade, och då kan man ju komma fram till att man nog i vissa områden ändå har tänkt i djupförsvarstermer.
Mm.
Så det där är en jätteintressant fråga, men just den där limes är ett mycket spännande begrepp. Gränsen, att gränsen ska hållas.
Annars är det ju svårt att när man tittar på de här kartorna som man oftast möts av när du ska liksom läsa på om romerska riket, så ser man ju de här landområdena och det är liksom färgat rött så här, ja, det här kontrollerar de. Det är svårt att det är lätt att bli anekronistisk i den meningen att man tänker sig, man liksom förlägger en slags nationalstat.
Ja, precis.
Man föreställer sig att det finns en ordnad stat i alla de här områdena, men så är det ju inte.
Nej, alltså gränsen måste uppfattas som en gränszon. Och det gäller ju även vid Hadrianus mur. Även om det fanns en mur, så var det ju ändå en gränszon. Så att historiskt ska man nog tänka i gränszonsperspektiv. Och framförallt fanns det ju inga avtal med några exakt var de här gränserna skulle gå eller någonting sånt. Sen ska man också komma ihåg att romarriket börjar ju använda sig mer systematiskt av att man gör överenskommelser med olika befolkningsgrupper i gränsområdena. Att ni får möjlighet att bosätta sig er i de här områdena, ni får ekonomisk hjälp med mat konkret om ni ser till att ni är en buffert mot andra folk som kommer hit och helt enkelt jobbar på våran sida. Och då blir ju gränszonen ännu mer lös och rörlig. Man brukar ju prata om Pax Romana, Limes är ett sånt där begrepp, men Pax Romana är ju också ett sånt här begrepp, just det, den romerska freden. Och den lyfter vi fram det faktum att man ju faktiskt under då i alla fall 180 år efter Kristus så har man väldigt god kontroll egentligen i romarriket. Det är ju egentligen den period också då man når den största utbredningen.
Ingen slump heller att vi har ett närbesläktat ord eller koncept som Pax Americana.
Nej, det bygger på detta. Och att man brukar säga att under Trajanus 117 efter Kristus då, så är romarriket så stort som det är. Men samtidigt lider man ju nederlag under den här perioden, ska vi komma ihåg. Och en av de där klassikerna är ju när ju ett antal legioner faktiskt, om det är två legioner åtminstone, ju massakreras fullständigt i Teutoburgskogen. Och nio efter Kristus.
Men vad är det, förklara vad det där är för någonting då?
Ja, alltså man har ju sin gräns och sen gör man också försök att flytta fram sina positioner.
Men vilka slåss de mot här nu då?
Ja, det är ju stammar. Det är ju, och det är ju frågan nu, vad kallar de där för? För börjar vi prata om germanska stammar så är det mycket problematiskt. Vad var de germanska stammarna? Men det var alltså befolkningsgrupper som fanns norr om gränsen in i det som vi idag kallar för i Tyskland. Och i de här områdena så gör man ju ibland sådana här, vad ska vi kalla det, framstötar eller straffexpeditioner. Eller man gör framstötar för att liksom betvinga de här befolkningsgrupperna och få lugn mot sin egen gräns. Och här då vid ett tillfälle så helt enkelt så är man under marsch, man är för ouppmärksam och man hamnar i ett bakhåll helt enkelt och nerhuggna till sista man. Så och det här är återigen där att det var ju ett fasansfullt nederlag och det innebar att man kanske inte gav sig in i de här områdena mer och så vidare, men det är ändå så att romarriket var ju så stort och det levde ändå vidare. Men jag tänkte ta det som ett exempel på att man ändå under den här tiden, trots att det var Pax Romana, så lider man nederlag.
Och de har ju väldiga problem också att komma överens här, eftersom de här stammarna inte heller har någon slags central organisation. Så går det inte heller att sluta fred med den ena och så vidare, hur enkelt som helst. Utan, jag vet, jag läste alldeles en liten anekdot om det där. Vid något tillfälle så har man då slutit fred med en stam. Men på vägen därifrån så blir man överfallen av en grupp som man då tror är samma stam som man just slutit fred med. Mm. Sen vid ett senare tillfälle ska man då få hjälp av den här stammen. Alltså den ska skicka folk.
Som man har gjort upp med. Man tror att man har gjort upp.
Precis. Men då är man givetvis väldigt förargad över att man blir överfallna och rånade. Så då fängslar man hela den här truppen som kommer hit.
Ja.
Och straffar dem.
Ja.
Men då visar sig att det givetvis inte är en annan grupp. Och så här håller de på alltså hela tiden. De lyckas aldrig liksom egentligen lösa de här problemen.
Nej. Och det är klart att ska vi diskutera varför romarriket så småningom faller så finns det ju flera orsaker till det. Men en är ju naturligtvis det här trycket. Det finns ett befolkningstryck, det som är inledning på folkvandringstiden. Det trycker på folk norrifrån och till slut går det inte att hålla emot. Och de här, som man då brukar kalla för då germanska anfallen då, men det är ett problematiskt begrepp just där med det germanska. Och så småningom delas ju Rom upp, bryts ju upp i en öst och en västdel. Det är ju under Diocletianus och Konstantin så delas ju Rom i öst och väst. Och så småningom faller ju då Västrom.
Och romerska riket kristnas också under den här perioden. Jag tycker det är fascinerande om man ska då liksom lite idéhistoriska växlar på det. Å ena sidan så har du stoicismen då, som ligger hela under, om man säger, ett par hundra år före Kristus. Som ligger hela i bakgrunden och på något vis, när man brukar säga att det finns ingen utopi. utopierna har dött vid det här laget med romerska imperiet, utan de här filosofiska praktiker man använder sig av, det som man utvecklar den här tiden, är helt och hållet utvecklade för att motivera det rådande systemet. Så Seneca och Cicero till exempel, de hittar hela tiden argument i den romerska rätten för den rådande ordningen och kallar den naturgiven.
Men det finns ingen vision om någonting bättre?
Nej,
ingen
utopi, utan allting handlar om att acceptera de här förutsättningarna som råder. Och friheten hittar människan då i sitt inre liv. I ditt tänkande och att utveckla att bli vis människa, där finner du friheten. Men de yttre omständigheterna ska man hela tiden acceptera. Du måste lyda staten, du måste följa lagarna, du måste acceptera ordningen. Även om alla människor är född fria under den här, eller så som till exempel Seneca och Cicero argumenterar för. Alla människor är född fria i någon mening, det är inte naturgivet att du ska bli slav. Men ordningen i samhället är naturgiven. Så det finns inget, det är dygderikt, det är dygderikt att så att säga följa, att upprätthålla ordningen.
Och det är klart att med en sån grundidé så blir det väl lätt att man stannar upp och inte utvecklas, och det kan ju också då kanske vara en bidragande
orsak. Och man kan också förstå i det här samhället varför till exempel kristendomen slår igenom som en slags, okej, den här världen är som den är. Vi måste acceptera de här förutsättningarna. Kanske finns det frälsning i en annan tid.
I en annan tid, just det.
Efter döden.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Jag tänkte vi skulle komma in på, lämna de här, vad ska vi säga, filosofiska idéerna och prata om några saker som jag tycker är spännande med romersk krigföring. Vi har varit inne på sjökrigföringen, men sen också belägringskrigföring är också spännande. Att man ju gång på gång hamnar ju ut för att inta städer, va? Fästningar. Och då tänker jag ju på en klassisk belägring, och det är ju Masada. Judarnas uppror på 70-talet efter Kristus. Judarna gör ju uppror. Och där ju romarna belägrar ju ett ökenfästning faktiskt, som ju byggt uppe på ett bergsmassiv i stort sett.
Just det, vänta nu. Det här har jag läst om.
Ja, och där man ju bygger då, till slut så skottar man ju helt enkelt upp en ramp av grus och sten och sand mot den här fästningen, och sen så småningom kan man ju anfalla upp längs den här rampen.
Men de här människorna som bodde där, de gav sig aldrig.
Ja, det var siloter. De var ju en form av extremister.
De dräpte sig själva i slutändan.
Ja, det slutar med att de faktiskt begår masssjälvmord. Men jag tycker att man kan också lägga in detta att belägringskrigföring är ju någonting som man sysslar med väldigt mycket under romartiden, och det där var ju tekniken att man ju ofta slog helt enkelt en ring runt den här staden. Så här är det ju under krigföringen i Gallien till exempel. Caesars krigföring i Gallien. Och sen bygger man helt enkelt en dubbelsidig, kan man säga, vall då, som är skyddad både in mot belägrade staden, men också har skydd utifrån om det skulle komma då arméer som försöker frita den här staden. Och då är vi inne på någonting med den här med romerska ingenjörskonsten som var ju framstående. Och kastmaskiner av olika slag finns ju vid den här tiden. Som man ju bygger och använder för att beskjuta de här befästningsverken. Och det tycker jag är någonting som man ska ha med. Att det här var ju någonting som romarna också var skickliga på. Olika typer av kastmaskiner. Och stora som man kunde kalla dem för armborst. Mm. Där man skjuter väldiga pilar mot befästningar. Men också mot trupp vid olika tillfällen. Och det händer ju faktiskt att man också använder den här typen av maskiner och kastmaskiner mot trupp, alltså underslag.
De är ju påtagligt moderna i den meningen att de har liksom i princip ingenjörstrupper då, som man kan sätta in och bygga broar och allt möjligt.
Ja, det har de. Ja. Och hela det här som vi känner från den romerska tiden, akvedukter, vattensystem, kloaker och alltihopa, det spills ju över naturligtvis på det militära. Man har man bygger ju vägar där man kan flytta trupperna. Men också just att det här är ju också någonting som man är skicklig på. Romarna är duktiga på belägringskrigföring. Man intar ju en serie städer, befästa läger och så vidare under.
De gör de inte också en princip av att hela tiden vara fullkomligt nedgöra fienden under de här belägringarna också? Att
det är inte klassiskt. Lämna någonting. Nej, precis.
Du inledde ju det här med Keegan också. Det kan man ju också säga någonting.
Tänker John Keegan, en brittisk.
Ja, precis. Att en av hans fyra principer för västerländsk krigföring där är ju just det att man bedriver i princip förintelsekrig. Att man hela tiden kämpar mot att fullkomligt förgöra fienden. Antingen man totalt ta bort den makten som man kämpar mot, eller så att säga underordna den. Mm. Och den här belägringen var de väldigt duktiga på, att framförallt göra den första i princip bara fullkomligt utradera.
Och det där lever ju vidare i den militära historien, att försvarar man sig och motstånd vid belägring, då lider man ju risk att åtminstone bli fullständigt plundrad, men också helt enkelt avrättad. Det lever ju kvar. Jag nämnde ju till exempel Konstantinopels intagande 1453. Där släpper man ju lös en plundring under 3 dygn efteråt till exempel. Och vi vill bara påminna oss de svenska härningarna under 30-åriga kriget. Så där kan man ju säga att det finns en sån. Och sen när vi var inne på det här med sjökrigföring, så tycker man ju också kan nämna att där är ju också romarna på ett intressant sätt liksom innovativa. De är inget bra sjöfararfolk. De kopierar ju då naturligtvis de fartyg som finns. Och då kan vi ju nämna för lyssnarna här att de fartyg som det handlar om var ju helt enkelt roddfartyg. Det är ju Medelhavets krigsfartyg, galärer. En sak som är väldigt intressant är att romarna har ju en del framgångar i de här sjöslagen mot kartagerna bland annat. Men miste ju också flera flottor.
Ja, men det där bygger ju också på att de härmade kartagernas...
Det gjorde de härmade kartagerna. Och sen gör de en liten utveckling, och det de hade var ju bland annat en sån här korvus, en sån här att man fäller helt enkelt en brygga med en hake på över motståndarens fartyg. Och sen stormar man via den här bron då. Så att det var som jag sa här tidigare i avsnittet här, att det var så att säga landkrigföring till sjöss på något sätt. Va? Och det är typiskt romerskt. Man kopierar, man använder, man gör en intelligent utveckling. Men sen slås man på samma sida, på samma sätt, eftersom man är överlägsen, man mot man. Va? Så det tycker jag är spännande. Så man har ju faktiskt framgång i en del sjöslag. Men som jag sa, så mister man ett antal flottor på Medelhavet. Därför att de här fartygen är ju inte särskilt sjödugliga. Utan så fort det blåser upp till storm, då mister man i stort sett hela flottan. För de klarar inte det. Och särskilt den här bryggan, den här korvus, den är ett jätteproblem när det blir storm. Därför den gör de här fartygen oerhört ranka.
Okej, så den fungerar som en slags... Det blir som
ett lod, typ enormt problem när det börjar... Och därför skippar man den faktiskt. Mm. Man tar bort den därför att man menar att förlusterna i storm är för stora. Annars var det ju så att man försökte alltid ramma motståndaren. Man hade ju ram längst fram. Så det gäller helt enkelt att ro som 17 och försöka ramma då motståndarna. Och helst då egentligen från sidan. Så det gäller ju att liksom komma in från, som vi skulle säga, flankerande eldgivning, eller komma in från sidan och falsa, och sen storma de här motståndarens fartyg då. Men det också säger någonting intressant om romarna som vi varit inne på här. Va? Kanske inte innovativa, men de tar till sig och utvecklar på ett väldigt, väldigt spännande sätt.
Vet du vad, jag tror vi ska runda av där.
Ja, men det var väl en ganska bra avrundning.
Jo, jag tycker det också. Jag tycker det också.
Så att vi det säger finns, så, det,
ja. Ja. Ja, men man kan väl säga att vad ska man säga egentligen? Jag tycker att det är en svårighet med det här är också hur ska man se liksom relevansen för romersk krigföring? Antiken, vad lär vi oss av den idag, om man ska ha någon slags filosofisk... Men vi har ju varit inne på en del grejer, att det finns en del, det finns, de är påtagligt moderna.
Det är det, och jag kan ju avrunda med att faktiskt göra en liknelse, att om man tittar på många av de antika slagen och de här slaglinjerna som ställer upp mot varandra, de innehåller det tunga infanteriet, eller hur? De har pilbågar som skulle kunna liknas vid kanske musköter. De har också många gånger kastmaskiner som skulle kunna liknas vid artilleri, och de har kavalleri. Och slaglinjen är ju linjen, infanteri i center, kavalleri på flyglarna. Det är det samma principiella sättet att slåss som man gör egentligen i Västeuropa, ända fram egentligen till första världskriget, skulle man kunna säga. Så det betyder att om vi tittar på slaglinjen vid Waterloo 1815, eller slaglinjen med många av de antika slagen, så är inte skillnaderna så stora. Sen kan man ju hävda då att musköteelden kanske är effektivare än de här pilarna och så vidare. Men det är ändå egentligen, om man har lite marginella skillnader. I princip så är den antika krigföringen är den principerna som gäller egentligen genom hela Västeuropas militär- och krigshistoria.
Det är mekaniseringen sen som gör skillnaden.
Ja, industrialiseringen. När vi får vapen som till exempel kulsprutan, taggtråden,
pansarvagnen.
Flyget, spränggranaten på allvar. Det är då krigföringen egentligen förändras. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.